Vi läser ifrån Johannes evangeliets 20:e kapitel, de 10 första verserna. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa det till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen.
Ibland. Och nu då kören är borta så ser ni kompet här. Då noterar ni att vi har Lars-Göran Nord på gitarr också. Det kanske alla hade upptäckt förutom jag. Så vi gör de här vackra gitarrtonerna och tänkte, var kommer de ifrån? Det förstod jag ju. Jag har lite svårt att få ihop det ibland. Min fråga till dig idag startar allvarligt. Jag undrar, hur kände du efter att det där otänkbara hade hänt? Efter det plötsliga dödsfallet där någon du älskade bara försvann över en natt. Efter beskedet om sjukdomen som du inte hade en aning om. Efter att du blivit sviken. Hur kände du då? Tiden efter ett trauma. Tiden efter att det otänkbara har hänt. Det är en märklig tid på många sätt. Det är en tid av sorg. Det är en tid av stillhet, det är en tid av tomhet, en tid av bearbetning. Och om du någon gång upplevt det jag beskriver nu, då vet du hur känslan och tonen är för människorna i berättelsen som Albin Sandell läste nyss. Det är den första dagen på en ny vecka för Jesu närmaste. Det är den 8:e dagen efter de 7 föregående. Det har varit några dagars vila efter att det där otänkbara hade hänt. Det har varit några dagars sorg, stillhet, känslor av tomhet, bearbetning i tankeliv och känsloliv efter att deras älskade vän och mästare Jesus hade blivit korsfäst. Och det är nu den första dagen på en ny vecka och det är fortfarande mörkt ute där vi börjar berättelsen. Maria från Magdala är på väg till graven, kanske för att ta med sig mer väldoftande kryddor, kanske för att bara få gråta en stund, få vara vid graven. Så vad annat kan hon göra? Hon kan inte se någon fortsättning på livet. Hon ser inget hopp. Det är bara en dag till av sorg. Men sorgen går över i förvåning och Och i chock då hon kommer till graven och upptäcker att stenen för ingången till graven är borta. Någon har vandaliserat graven, rövat bort kroppen. Maria springer från graven, letar rätt på Petrus och Johannes som var med henne då Jesus gav upp andan på korset. Och innan tempot bara ökar i den här berättelsen, låt mig få trycka på pausknappen nu. Det finns fyra olika berättelser om Jesu liv: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Man tror att Johannes evangeliet var det sista evangeliet som skrevs. Markus är det äldsta och Johannes evangeliet som vi läser ifrån idag är alltså den yngsta berättelsen. Och den som skrev en berättelse på den tiden skrev ofta inte ut sitt eget namn, utan talade i texten bara om sig själv i tredje person. Och så sker i Johannes evangeliet. Författaren beskriver sig själv som den lärjunge som Jesus älskar. Låt oss bara titta på andra delen av bibeltexten igen, som börjar med Petrus. En parentes här, en parentes verkligen, är att Johannes, som antas vara författaren, han är en aning självgod här. Dels då är han ju den lärjunge Jesus älskade. Hur låter det? Eftersom Johannes evangeliet skrevs sent så hade alla andra lärjungar troligen redan dött. Kanske var det därför han kunde komma undan med det här smeknamnet i Bibeln. Dessutom ser vi vidare hur han passar på att flika in att den andra lärjungen sprang fortare än Petrus. Och den andra lärjungen är ju Johannes. Och det påpekar dessutom Johannes en gång till. Vi kan vända till nästa blad här. Då han, ja ni ser lite i mitten där, då gick också den andra lärjungen in. Han som hade kommit först i graven, minsann, för den som hade missat det första vändan. Och sen lite längre ner så står det att just den lärjungen då, Johannes, såg och trodde. Och det var säkert sant, men mycket på en gång för själva författarens fördel på något vis. Vi släpper det nu. Det är påskdagshumor. Sen kan fortsätta skoja med bibliska referenser hela dagen. Okej, vi fortsätter berättelsen. Berättelsen börjar i just de här känslorna av sorg och stillhet, tomhet. Men redan i andra versen, då Maria ser att stenen för ingången till graven är borta, så trappas tempot i berättelsen upp. Kvinnan springer till Petrus och Johannes och säger: de har flyttat bort Herren ur graven, vi vet inte var de har lagt honom. Och Petrus och den andra lärjungen beger sig då ut till graven och de springer. Och nu vet vi ju redan att Johannes kommer först. Han lutar sig in och ser linnebindarna ligga där, men han går inte in. Simon Petrus kommer strax efter och beslutsam att agera som han är. Så går han rätt in i graven utan att tveka. Han ser bindlarna ligga där på marken. Och han ser duken som hade täckt huvudet. Och han ser att duken inte ligger tillsammans med bindlarna, utan ihoprullad på ett ställe för sig. Och då de står där i den tomma graven, så är det som att ett hopp plötsligt tänds i lärjungarnas hjärtan. De anar att något otänkbart har hänt. Det var ju mycket otänkbara saker som hände Jesus, men det här, tänk om Jesus har uppstått. Och då vi tänker uppståndelsen, så tänker vi någonstans långt borta i en himmel. Men då de stod där i graven så tänkte de nog inte alls att Jesus har försvunnit någonstans till en himmel långt borta. Man levde inte med den världsbilden alls. Det hör till den grekisk-romerska världen. Uppståndelsen betyder inte en form av utomkroppslig förflyttning till himlen långt borta. Den handlar om den här världen, det här livet. Uppståndelsen är fysisk. Jesus har uppstått från de döda och är nu mitt ibland lärjungarna. Han är inget spöke som flyter omkring i atmosfären. Han går, han pratar, han äter, han berättar berättelser. Uppståndelsen är något fysiskt. Och nu trodde ju inte judarna heller att uppståndelsen var något som kunde hända en person här och nu. Nej, det var något som skulle hända alla en gång i framtiden. Men lärjungarna står i den tomma graven och de förstår att det omöjliga har hänt. Jesus har gått genom död till liv och nu kan livet börja för hela skapelsen. Graven är tom. Jesus har besegrat död och ondska och befriat mänskligheten. Alltså, det här ögonblicket är vändpunkten i hela världens historia. Och Johannes vill visa oss att genom den tomma graven är allting förändrat. Guds löften har uppfyllts för all framtid. Och det är som att vi går från bedövande sorg till en spirande glädje inom loppet av några minuter. Därför är påsken årets stora högtid. Om det inte var för påsken skulle ingen komma på tanken att fira jul. Det som fick lärjungarna att jubla och sprida det här budskapet var inte Jesus sista ord innan han dog på korset. Det var mötet lärjungarna fick med den uppståndne Jesus. Deras möte med den uppståndne fick dem att tro att världshistorien har tagit en ny vändning. Och påskdagen blir den första dagen i Guds nya vecka. Vi firar idag, här, nu, att Jesus har uppstått från de döda och börjat något helt nytt i denna världen. Därför är också varje söndag vi får en påskdag i miniatyr. Vi påminns om att Gud inte har övergett den här världen. Mörkret är borta och en dag som denna blir det ännu tydligare att solen skiner med sitt klara ljus över alla människor i alla tider genom Jesu uppståndelse. Uppståndelsen förnyar, försonar, upprättar denna världen. Och det är ett stort budskap. Himmel och jord förenas här. Bibeln börjar här någonstans i en trädgård. Och i slutet av Bibeln, i Uppenbarelseboken, så ser vi hur Gud till sist landar igen i en förnyad värld. Än en gång läser vi om trädgårdar och floder och träd och du och jag tillsammans med Jesus i Uppenbarelseboken. Det handlar om den här världen som Gud älskar. Så idag firar vi att Gud genom Jesus räddar hela världen, men också dig och mig. Uppståndelsen. Senaste tiden har jag levt med en bok, en kontroversiell bok, märkligt nog. Den heter Love Wins och handlar om himmel och helvete och allt däremellan. Vad Jesu död och uppståndelse får för konsekvenser för mänskligheten. Skriven av en pastor och författare som heter Rob Bell. Love Wins. Jag blev alldeles uppslukad av den boken. Och det är några saker som nämns i den boken som jag kokar ner och tar med här. Och en sak som inspirerade mig mycket var idén om att uppståndelsen inte är någon ny idé. Den meningen kommer upp här på väggen nu. Uppståndelsen är ingen ny idé. Vad menas med detta? Ja, tänk för ett ögonblick på våra fyra årstider. Löven faller från träden på hösten. Växtligheten dör. Och så under vintern är hela skapelsen livlös. Men så kommer våren och det nya livet börjar spira. Det är som om naturen exploderar med dofter och färger. Förutsättningen för varje ny vår är höst och vinter. Alltså, för att naturen ska kunna leva måste den först dö. Död och sedan uppståndelse. Och det här gäller allt i skapelsen. Det gäller ekosystemet. Det gäller maten vi äter. Döden möjliggör livet. Vad åt du till frukost idag till exempel? Rätt svar på frågan är ägg givetvis. Det är klart att vi äter ägg, eller det kanske inte alls är klart. Men min fru och några barn hade målat lite ägg här, så jag tänkte jag tar med det i alla fall. Så ni får se. Det är grönt och vackert och det är kycklingar. Jag äter gärna ägg på morgonen, och man kan säga att det här ägget och alla ägg är garanterat något dött. Det vi har i kylen är dött. En större chansning är att om du åt müsli, vilket jag tror du gjorde, så bestod den säkerligen av havre och vete som en gång skördades. En sak dör för att vi ska få leva. Eller tänk på cellerna i din kropp. Tänk på cellerna i din kropp. 1 miljon celler dör varje sekund, bara för att ersättas av 1 miljon nya celler. Vår hud förnyas hela tiden. Gamla hudceller dör, nya tar vid. Död ger också liv till relationer. Säkert har du läst om de modiga japaner som riskerar sina egna liv genom att arbeta med sanering av kärnkraftsverken som havererade i samband med tsunamin. De riskerar sina liv för sina landsmäns skull. Och de ger i och med det hopp till miljoner människor som i sin tur blir inspirerade att de är var med och hjälpa och stötta i de svåra omständigheter som är där just nu. Alltså, då Bibelns författare talar om att Jesu uppståndelse ger nytt liv till hela världen, så talar de inte egentligen om någon ny idé. De talar om något som alltid har varit sant. De talar om hur världen faktiskt fungerar. Tänk på det. Nästa gång du äter din frukost, tänk på det då du möter våren. Tänk på det då du också försöker bygga relationer med andra människor. Död är förutsättning för liv. Då vi talar om uppståndelsen, så måste också sägas att uppståndelsen är en händelse som gäller hela världen och hela skapelsen. Uppståndelsen, det är en händelse som gäller hela världen och hela skapelsen. I Johannesevangeliet så numrerar Johannes Jesu olika under och tecken. Fram till den här berättelsen som Albin läste nyss i kapitel 20, så har Johannes kommit fram till 7 olika tecken. 7 är ju ett viktigt tal i Bibeln. I skapelseberättelsen står det om att jorden skapas på 7 dagar. Men i det kapitel vi befinner oss i just idag, Johannes 20 kapitel, så sker ännu ett tecken. Och det är att Jesus uppstår från de döda. Det vi läser idag är det 8:e tecknet i Johannes evangeliet. Och det står där för att vi ska dra parallellen till, än en gång, skapelseberättelsen. Trädgården där Gud vandrar mitt ibland de första människorna. Jesus uppstår och möter sina efterföljare i en trädgård. Och Johannes vill säga oss något viktigt med den här talmystiken. Jesu uppståndelse är det 8:e tecknet. Det vill säga den första dagen i den nya veckan. Den första dagen i den nya skapelsen. Jesus liksom inviger en ny skapelse som är fri från synd och död. Och den bryter fram mitt i den första skapelsen. Den tomma graven visar oss att en ny dag har kommit. En ny skapelse är här. Allt är förändrat. Dödens makt är bruten. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Uppståndelsen är en enorm händelse som gäller hela världen och hela skapelsen. Och om du för några år sedan skulle be mig att i en mening säga vad som är kristen tro, då skulle jag antagligen säga: Jesus dog på ett kors och uppstod igen för att jag skulle få gemenskap med Gud. För att jag skulle få gemenskap med Gud. Och det är ju sant. Det är sant. Men den förklaringen blir individuell. För de första kristna så var budskapet så mycket större. Det var ännu större och vackrare och viktigare. Då Jesus presenteras som den som räddar individer från synd och död, då förminskar vi budskapet till att bara gälla människor. Jesus uppstår för att försona allt i universum med sig. Precis som Gud tänkt hela tiden. Dödens makter har blivit besegrade i så stor skala som du kan tänka dig. Hela skapelsen är räddad genom Jesu död och uppståndelse. Det inkluderar varje människa i alla tider. Och det inkluderar i allra högsta grad dig. Det här erbjudandet gäller alla. Och ni får ursäkta mig om jag är lite för högljudd idag. Jag är ju känd för det. Så jag försöker lägga band på mig, som ni förstår. Men nu är det påskdagen. Så låt oss också säga att uppståndelsen har med ditt liv att göra. Det här gäller dig. Om uppståndelsen gäller hela världen och hela skapelsen, så blir ditt och mitt liv här och nu så mycket större och vackrare och viktigare. Påskens stora budskap är att Guds rike har börjat bryta fram genom Jesu uppståndelse. Alltså Guds skapelse är god och värd att rädda, och därför har Jesus i sin död och uppståndelse påbörjat en räddningsaktion för att hela Guds goda skapelse, för att hela den och att bygga det riket i den helige andes kraft, hjälparen som finns för varje människa. Det är ditt och mitt stora uppdrag i livet. Och jag vet inte, kanske brottas du just nu med tankar kring ditt liv, din uppgift, ditt uppdrag. Vad betyder mitt liv för någon? Vad betyder mina tankar och känslor och ord för någon egentligen? Påskdagen kommer med goda nyheter till dig. Uppståndelsen säger att ditt liv betyder oerhört mycket. Vad du tänker och känner och säger betyder någonting. Vad du gör med din kropp betyder någonting. Vad du skapar betyder någonting. Vem du hjälper betyder något. Att du bryr dig om miljön betyder något. Alltså, uppståndelsen har med ditt liv att göra. Uppståndelsen gör oss aktiva. Den får oss att engagera oss i andras lidande. Uppståndelsen gör att vi bryr oss om vår granne som är ensam. Uppståndelsen gör att vi hjälper en vän eller släkting som behöver stöd, hjälp. Vi inspireras av uppståndelsen som säger: det du gör för att bygga en bättre värld kommer leva vidare i Guds rike för alltid. Kan du se detta? Kan du se att uppståndelsen har med ditt liv att göra? Kan du föreställa dig att då Jesus kommer tillbaka och den nya skapelsen ska bryta fram helt och fullt, när död och mörker förintas, kan du se hur ditt liv och dina handlingar, allt det som är gjort i kärlek, kommer leva vidare i den nya skapelsen, i det vi kallar himlen? Om du skriver en sång som firar det goda och det sanna, kommer det leva vidare. Om du hjälper en fattig människa, kommer det liksom leva vidare. Om du hjälper en deprimerad människa, kommer det leva vidare. Därför att i uppståndelsen har Guds rike redan börjat bryta fram. Och i det här livet får vi vara med, och i hans kraft får vi vara med och bygga det fram till den dagen då han kommer tillbaka. Jesu uppståndelse har med ditt liv att göra. Det här budskapet som jag kommer med Det är påskens stora budskap, och det är ett glädjebudskap som är allvarligt. Ett glädjebudskap med ett stort allvar. Jesus inbjuder oss idag att vända oss bort ifrån vårt gamla sätt att leva. Han lovar oss ett överflödande meningsfullt liv då vi dör bort ifrån våra egon, vår stolthet, vår rebelliskhet, vår egen vilja. Om vi håller fast vid våra synder, vår själviskhet, då är vi som ett träd som inte vill låta löven falla om hösten. Det kan inte bli vår i en människas liv om vi inte tillåter hösten och mörkret finnas. Jesus säger att den som förlorar sitt liv ska finna det. Så fungerar vår värld. Så fungerar vårt innersta. Och till sist, du som längtar efter att det här ska bli mer och mer en verklighet i ditt vardagsliv. Vart kan du och jag börja? För vi längtar alla, tror jag. Låt mig då bara ge de här orden till dig. Gud försonade hela världen med sig genom Jesus Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Gud har räddat oss, inte på grund av våra gärningar, utan genom sitt beslut och sin nåd. Medan vi ännu var svaga, dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. När Guds, vår frälsares, godhet och nåd blev uppenbara räddade han oss. Inte därför att vi har gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig. Kan du se? Kan du se hur allt handlar om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss? Han har gjort allt för dig. Han försonar, läser vi. Han räddar. Så du kan inte börja på något annat sätt än att lita på att Jesu nåd och kärlek räcker. Ingenting kan skilja dig från Guds kärlek som visas i Jesu död och uppståndelse. Guds kärlek kan inte förtjänas eller tas ifrån dig. Guds kärlek finns där för dig. Du kan lita på uppståndelsen. Du kan släppa den falska identitet som tär på dig av att vara den som andra människor säger att du är. Den falska identiteten av att vara det du gör. Den falska identiteten av att vara det du äger. Din identitet är att du är älskad av Gud. Det är det enda i den här världen som objektivt kan säga vem du är. Du är Guds älskade och utvalda. Vi är otillräckliga människor och det är helt okej. För Jesus är tillräcklig. Han är tillräcklig. Hans barmhärtighet räcker. Hans kärlek och nåd räcker. Och den kärleken kommer leda oss till ett meningsfullt liv som handlar om Gud och vad han vill med den här världen. Jesus Kristus har gjort allt för dig. Och det är på den grunden vi nu får be. Låt oss be. Jesus, tack. Ord blir så små då vi ska närma oss dig i bön. Vi förstår att din död och uppståndelse, den får oerhörda konsekvenser. Den säger att vi är älskade och utvalda. Den säger att vår synd är förlåten. Den säger att när sista ordet är sagt så finns din kärlek kvar. Det är det som ska bestå för evigt. Hjälp oss att inte tappa bort den gåvan, så att våra liv redan nu får ta emot tonerna av den värld som kommer. Att våra liv redan nu får präglas av din kärlek, av ditt ljus, av din glädje, av din frid. Och tack att allting börjar med att vi vågar tro detta, lyfta blicken och säga tack. Tack Jesus Kristus att du har dött och uppstått för hela världen, skapelsen, hela mänskligheten och också för mig. Herre, för de av oss som längtar efter din uppståndelsekraft mer i våra liv, låt oss få uppleva det idag då vi sjunger till dig, är inför ditt ansikte. Tack att vi får vara inför dig och att du möter oss just nu. Amen.